Välkommen till programmet Mitt Partille, en intervjuserie om vad som händer i Partille. Innehåller möten med människor som har något att berätta. Ett samarbete mellan Partille kommun och Partille Radio.
Hon har varit förbundskapten både för Sveriges herrlandslag och damlandslag i innebandy och vunnit VM-guld med båda. Hon har varit en barriärbrytare och gått först på en mängd områden inom sporten. Hon har tränat både kvinnor och män på yttersta elitnivå med både VM-guld och SM-guld på meritlistan. Och idag är Öjersjöbon Kristina Landgren Karestam huvudperson i detta avsnitt av Mitt Partille. Vi ska prata om Kristina såklart den här timmen. Mest blir det nog om hennes ledargärning inom innebandy, men också om mycket annat. Och dessutom blir det lite av hennes favoritmusik. Och jag som intervjuar heter Leif Lundvall. Jag säger välkommen hit Kristina.
Tack så jättemycket. Jättekul att få vara här.
Ja, vad roligt. Innebandysäsongen har ju precis börjat. Det är kul va?
Alltid spännande när en ny säsong drar igång med nya möjligheter.
Ja. Det är ju match idag till och med,
det är
när
match.
Vi spelar in detta.
Ja, nu när vi spelar in det så är det match här nu om 2 timmar, va? Så det är kul.
Hur går det för hjärtat, laget i ditt hjärta, Pixbo?
Nej, men jag är nöjd. Jag tycker det har gått jättebra så här långt på säsongen och det ser spännande ut. Damlaget har ett fantastiskt lag som jag hoppas och tror att kommer stå i final i slutändan i april. Herrarna ser jättespännande, mer spännande ut på många år, så att jag tror att de kommer gå långt också.
Ja, du vet att de har gått bra i början, så är det vänt fantastiskt vändningar om de vet jag också. Men har det varit mycket nyförvärv också?
Det har varit nyförvärv både på dam- och herresidan. Framförallt på damsidan så har vi gjort en del utländska nyförvärv, så det är spännande. Och även på herresidan, dock inga utländska spelare där, men det är ju alltid nytt inför varje säsong, så försöker man ju liksom byta ut och så försöker man få in nytt och så försöker skapa den här mixen.
Ja visst, precis. Du har ju varit synonym med Pixbo i många år får man väl säga.
Ja, jag kom ju dit när jag var 17-18 år gammal och har varit där fram tills igen, det är ju fortfarande kvar i 48 år idag, så det har ju den föreningen är ju en stor del av mitt liv.
Det förstår jag. Vi ska prata en hel del Pixbo sen, vi ska prata om vad du håller på med nu och sådär också. Men du är ju genuin Partillebo.
Jag är född och uppvuxen i Partille, jag är född och uppvuxen i Läxby, i den röda radhusen, vet väl för folk som kanske bor i Partille, Nygårdsvägen där.
Härligt. Du, innan vi går in på det så tänkte jag bara fråga, hur ser innebandyn ut här i kommunen? För Pixbo är ju inte våran kommun faktiskt.
Nej, utan här är ju den stora innebandyföreningen är ju Partille. De är stora, men den största idrotten i Partille är ju fortfarande handbollen. Men innebandyn är också en del, en stor del tror jag. Jag tror den växer och växer. Jag har inte riktigt så koll, men jag är faktiskt själv ledare nu i Partille, vilket är jättekul.
Alltså?
Min son spelar i Partille och får vara med där med pojkar 04 och följa deras utveckling.
Ja, vad roligt. Det finns ju ett ganska nytt lag också som heter Sävedalens innebandy också.
Ja. De kan ju inte så mycket om.
De finns uppe på Vallhamra vet jag. Mycket.
Ja, jag har sett loggan där när vi är uppe och tränar. Men Partille är ju en anrik förening. Ulf Andersson har gjort ett fantastiskt jobb med att bygga upp den föreningen. Så att de är starka och kommer alltid att finnas här i den här kommunen.
Du Kristina, vi ska ju prata mycket som sagt om det, men vi ska spela låtar också. Och vi ska ta första låten redan nu. En låt med Avicii som heter The Nights.
Ja.
Är det något speciellt som du har att säga om den?
Nej, men jag tycker lite den. Jag får framhäva min pappa har alltid varit en grym förebild. Han har alltid sagt till mig, säkert sina, ställde alltid frågan, vad är det värsta som kan hända? Kommer du inte dö av saker och ting så provar du på och kör. Vi står här hemma och stöttar dig. Jag tycker den här låten säger ganska mycket om det. Once upon a younger year, when all our shadows disappeared, the animals inside came out to play. Went face to face with all our fears, learned our lessons through the tears, made memories we knew would never fade. One day my father, he told me, son, don't let it slip away. He took me in his arms, I heard him say, when you get older, your wild heart will live for younger days. Think of me if ever you're afraid. He said one day The Nights med Avicii. Och ni lyssnar till ett avsnitt i programserien Mitt Partille och dagens huvudperson är Kristina Landgren Karestam. Vi sa lite grann att du var en genuin Partillebo. Du kan väl berätta hur det började?
Ja, det började med att egentligen min pappa, hela min släkt bor ju i Skåne, och han då flyttade till hit upp och fick en tjänst som socialkamrer på kommunen. Ha. Och då flyttade vi hit 71 till de röda radhusen borta i Läxby.
Ha.
På Nygårdsvägen där 6E. Och det var ju fantastisk uppväxt där, för det var ju kompisar överallt. Det var nära till idrotten. Jag är ju uppvuxen av två väldigt idrottsintresserade föräldrar som ganska tidigt sa, testa alla möjliga idrotter så kommer du säkert att fastna för någonting. Och det gjorde jag, för det var så nära till föreningslivet där vi bodde.
Vad var det för sporter du höll på med då?
Det var allt möjligt. Det var allt ifrån att man naturligtvis åkte in och spelade handboll i Sävehof, för det gjorde man. Och sen blev det senare Partille IF med handbollen. Det var fotboll i Partille IF. Mamma var väldigt intresserad av friidrott, så det blev under Olle Palm uppe i Sävedalens AIK. Och sen så blev det hästar.
Mm.
Stallet låg ju väldigt nära Läxbyskolan. Och hästintresset kom egentligen av en fantastisk sak som kommunen anordnade. På den tiden så ordnade, jag tror att det var fritid som ordnade på sommaren, ett läger för ungdomar i Partille. Man chartrade en buss runt om i Partille som körde upp till när MF-gården uppe vid Kåsjön.
Ja.
Så en vecka paddlade man kanot och en vecka red man, och det var där mitt ridintresse.
Tänk vad sånt betyder mycket, sådana initiativ och som kan vara nästan livsavgörande för vad man håller på med.
Ja, det var fantastiskt måste jag säga som barn att få göra detta varje år. Så det är någonting kommunen, om man nu får flagga för något, så ta tillbaka det där, för det var fantastiskt för oss barn att få uppleva.
Vi har ju ett väldigt rikt idrottsliv och fritidsliv i Partille, det får man säga.
Oh,
det finns
absolut.
Allting, och dessutom är Partille väldigt framgångsrikt.
Oh ja, just att det finns både idrott och också kultur och musik. För det ska jag inte heller sticka under stolen med, att jag var faktiskt med också i musikskolan där under en fantastisk musiklärare som jag hade, som hette Pedro Massot. Spelade jag klarinett och var med i musik.
Det namnet känner man igen.
Mm.
Men det var häst som var ganska viktigt för dig då?
Ja, det blev ridning till slut där, som blev den att man hängde där borta hos bonden, vad heter Dagmar
Leif.
Och Leif var ju sonen, och det var ju Dagmar och Einar som hade stallet där. Så det var där man hängde hela tiden.
Mm, vad härligt. Mm. Men du la ner hästarna så småningom.
Ja, jag gjorde ju det, för att jag är ju, älskar ju att tävla, och jag älskar att vinna. Och den där hästen var kanske inte riktigt den jag trodde det skulle vara. Jag trodde väl någonstans att jag skulle nå Skandinavien, för det var ju där man var inne i april månad, men, och tittade på häststoppningen. Men det var inte riktigt, den var inte riktigt så bra, va?
Nej.
Så till slut så blev det att det blev inte riktigt det jag ville. Och då hade jag lite tur, för hade jag en kompis i skolan som hette Anna Larsson, eller hon heter fortfarande inte, hon är gift, men Anna Larsson i alla fall, som frågade om inte jag kunde följa med och hålla på med innebandy.
Ja.
Så då gjorde jag det, följde med henne till Björndammen, så det var så det började.
Björndammen hade lag då, ja.
Mm.
Höll på med mycket fotboll och handboll och innebandy och sånt. Var du en ledare då, redan då?
Jag hade nog mycket åsikter om hur man kunde göra saker och ting, hade jag. Så att, redan på den tiden så ville jag ju gärna bestämma. Men jag var också, ska man säga, en ganska blyg tjej ändå.
Mm.
Det var inte så att jag älskade att stå och prata inför grupp, till exempel när vi hade skolarbete och sånt. Utan där var jag lite mer tillbakadragen. Men idrotten var nog min grej, liksom.
Mm. Men det var inte Pixbo i alla fall då, början på innebandykarriären.
Nej, det var
det
William
senare.
Kjellanders Björndammen var det som var den första då som jag spelade med under ett år. Men sen så kom det efter ett år, så skulle ju de här fräcka killarna över åsen eller över Öjesjö bortåt där. Det var ju mycket skog då på den tiden som man åkte över där. Då skulle de starta ett damlag, och så gjorde man det. Man åkte bokstavligen runt och så plockade man ut de tjejerna som man tyckte skulle bilda det här damlaget i Pixbo.
Mm. Det är ju ett antal år sedan. Vad är vi framme nu?
Då är vi framme någonstans 88-89.
Då var inte innebandyn så stor.
Nej, förbundet hade ju i och för sig och Pixbo bildats redan 1981. Så det hade ju ändå hållit igång några år. Men det var ju inte alls så stort som det är idag.
Nej.
Utan då var det lite grann, man trodde väl att det var en liten fluga bara som skulle liksom, inte hålla på. Men så blev det ju inte, utan det blev ju en sport som fortsatte att växa och växa och växa.
Som är riktigt stor nu. Hur rankar?
Ja, men idag är det ju Sveriges näst största lagidrott. Det är ju den största inomhusidrotten, och det är ju många som glömmer av det. Det är
större än handboll?
Ja, absolut. Mycket större än handbollen och hockey.
Ja, ja, det är otroligt. Det tror jag är, precis som du säger, det är nog inte alla som har den känslan.
Nej.
Men så är det. Vi går vidare till nästa låt, och det blir Happy med Pharrell Williams.
Ja, och den valde jag därför att jag tycker liksom livet, jag är ganska glad jämt. Jag tycker att det är, ja, det är en fantastisk möjlighet livet har gett mig, då ska jag göra det bästa möjliga av det.
Härlig låt med Pharrell Williams, Happy. Den egna spelarkarriären, hur såg den ut då efter Björndammen? Och det blev ju Pixbo sen i alla fall.
Ja, det blev ju. Till slut så fick jag ju komma till Pixbo där efter att ha ringt upp ordföranden och fråga om inte jag också kunde få komma till Pixbo. Och jag vet att han sa så här, John Inge Forsberg, är du någon bra dag? Och då tänkte jag, ska man ljuga någon gång i sitt liv så kanske man får dra en liten fuling. Så jag sa, ja det är jag. Och så hamnade jag i Pixbo. Men jag var medioker. Jag kanske egentligen var bättre. Jag tyckte nog att jag var bättre själv än vad jag kanske egentligen var. Mm. Men jag älskade ju den här idrotten som gav mig kamratskap. Det var fart och fläkt. Det hände grejer. Man fick göra mål. Från att kanske varit det sista rundningsmärket i Partille så fick jag ju nu faktiskt göra mål och älskade ju det. Sen så gav ju den idrotten mig ut också på, för jag valde sen att läsa vidare, så jag fick ju också testa på att spela i ett annat lag uppe i Stockholm som heter Hagsätra, och det var ju också fantastiskt att få nya kamrater och nya känningar.
Men det var ändå inte så många år innan du blev tränare. Hur gick det skiftet till då?
Ja, det gick egentligen till att jag helt plötsligt då valde efter gymnasiet att läsa idrott egentligen. Jag ville ju egentligen bli idrottslärare, men jag hade ju inte betyg för det, utan då fick jag läsa på Katrinebergs folkhögskola till idrottsledare under en fantastisk dam, får man väl säga då, eller tjej, Susanne Erlandsson.
Ja, hon är ju ganska känd inom fotboll.
Fotbollen, ja. Nu sitter hon ju i RF-styrelsen, men hon pushade mig, och helt plötsligt så börjar man ju kunna saker som kanske inte tränarna kunde. Man börjar undra, vänta lite nu, hur tänkte de här? Så det blev lite grann att jag började ifrågasätta saker och ting och undrade varför. Men vänta lite, där som ni säger, det stämmer ju inte, för jag hade ju läst hur det skulle funka. Mm. Så till slut när jag var 23 år gammal så kände så här, antingen så får du måste rannsaka dig själv, Kristina. Antingen så gör du så här att nu får du vara tyst och så låter tränaren syssla med det de ska göra och så får du spela, eller så får du väl testa själv då. Mm. Och då tänkte jag, nej, hur svårt kan det vara? Ja. Nu lägger jag av och nu ska jag minsann se om jag kan bli världens bästa tränare.
Vilket var första laget du tränade av?
Då blev det tillbaka till Pixbo faktiskt, och ta Pixbos damer, vilket inte var helt lätt kan jag säga. Nej. Att gå från att faktiskt ha spelat till det laget till att sen vara tränare för dem.
Nej, det förstår jag. Det måste ju varit lite modigt och svårt om man är i samma ålder,
ja,
som spelarna.
Ja, lite naivt kanske också med facit i hand. Nej, det var inte helt lätt, men jag fick några ganska hårda utvärderingar där från tjejerna som jag fortfarande har kvar idag, som var nyttigt, som gav mig liksom vad jag måste tänka på i framtiden om jag ska fortsätta som ledare. Så det var nyttigt.
Ja, det är väl det man lär sig på?
Det är så man lär sig, absolut.
Lite smällar och lite, inte bara positiv kritik, utan att man får konstruktiv kritik också.
Ja, men så jag har ett favorituttryck som är så här, det stora är inte att aldrig falla, det stora är att resa sig efter varje fall. Och det säger ganska mycket. Ja. Du kommer att slå dig på vägen, men du måste resa dig och gå vidare.
Fantastiskt bra ordspråk. Mm. Och sedan, och hur fortsatte det med tränarkarriären?
Nej, men då hade jag lite tur där också, för då hörde det gamla laget av sig uppe i Stockholm som jag hade spelat med, och då hade de gått bra och de hade redan vunnit ett SM-guld det året, och då ringde tränaren och frågade, kan inte du tänka dig att ta över laget för att han skulle sluta? Mm. Så att då flyttade jag upp till Stockholm och så fick jag Högdalens damer då, som redan var ett etablerat lag med egentligen order att se till.
Det blev ganska framgångsrikt det laget.
Ja, vi vann ju under de 4 åren, nu hade jag de 2 mittersta åren, så vann vi allt som gick att vinna. Vi vann Europacupen, vi vann SM-guld, vi vann allt. Liksom, vi var vrölbra måste jag säga.
Men då var du inte gammal?
Nej, då var jag inte så gammal. Då var jag ju 26 när jag flyttade upp och tog dem. Så det var väl egentligen då hela min karriär sätter fart ordentligt med tjejer som verkligen hade skinn på näsan.
Men ja, det kanske var en fördel att komma då från Göteborg och dit och lite lättare än med Pixbo där alla kände dig.
Ja, nej men det tror jag, för de hade ju inte riktigt koll på mig. Och sen så hade jag ju dock också läst, kan man lägga till, då hade jag ju läst på Bosön också innan på folkhögskolan där, idrottsämnen. Så att jag var ganska trygg i kunskap från idrottsvärlden, hur man nu sätter upp en träning och vad som händer med kroppen och lite idrottspsykologi.
Men steget är det från och sen att träna herrarna och Pixbos herrar, det är ju en
resa. Ja, ja. Ja, och det är egentligen fascinerande, för det är egentligen Lasse Granqvist som är boven i dramat, om man nu ska vara en bov eller hjälten i dramat.
Lasse Granqvist
ja, som tyckte att, det var ju framme i år 99, att kan inte du komma och assistera Jocke Nordström med AIKs herrar? För då ville AIK ta AIKs herrar upp till högsta serien, och Jocke behövde då en assisterande tränare, och då frågar Lasse mig tillsammans med Jocke att kan och ta den rollen. Så det var egentligen första herrlaget jag tar. Jag hade varit med lite grann kring distriktslaget också med Jan Ögren där, men
Första herrlaget
assisterande tränare, och allt vad det innebar. Det gav mig också jättemycket erfarenhet, att skillnaden att vara huvudtränare, du får bestämma allt. Assisterande tränare i ledarskapet, hur du då egentligen, oavsett vad du tycker, så ska du vara jättesuperlojal med din huvudtränare.
Hur togs det emot? En tjej då som kommer och som inte är allt för gammal och som ska träna oss killar.
Ja, och det är det som är så fascinerande när det gäller ledarskap och när det gäller den innersta cirkeln, alltså laget, att de testar ju en precis som de testade mig när jag tränade damer. Men sen handlar det liksom inte om att man är tjej. Det handlar om att man blir tränare, man blir detet. Och du kan skämsamt säga att så länge detet har kunskap, erfarenhet och visar resultat, så spelar det egentligen inte könet någon roll. Och framförallt inte i ett herrlag. För det är så otroligt hierarkiskt uppbyggt.
Nej, men de presenterar nya tränande då?
Ja, nu är vi till Pixbo då. Pixbo, det var ju Jan Inge då som tyckte att jag efter jag hade haft AIK där, så tyckte han att nu jag ville komma hem till Göteborg också då. Och då tyckte han att jag skulle ta Pixbos herrar. Och det blev ju det första egentligen barriären då, för det hade ju inte funnits någon enda svensk tränare eller en dam eller en tjej som hade tränat ett herrelitlag i någon lagidrott, tror jag. Utan jag var den första, och där var ju Jan Inge, får man ju tacka han, att han vågade liksom sätta mig på Pixbos herrar och att han vågade tro på att jag skulle klara av det uppdraget. Men han skulle ju vara lite rolig, skulle han ju vara, när han skulle presentera mig. Innan man tryckte på pressrelease-knappen så skulle jag ju träffa herrlaget, och då sa han så här, vänta här nu bakom öronen så ska jag gå och prata med herrarna. Och så gick han fram till dem och så sa han så här, nu kommer eran nya tränare här snart, kan ni gissa vem det är? Och så satte herrarna igång och gissa. Och till slut så blev det ju lite pinsamt där, för de kunde ju inte riktigt, de tänkte kanske inte heller utanför boxen. Men sen så hade de mycket väl koll på vem jag var. Men
ja.
Lite rolig historia där, att det, de hade inte tänkt utanför det, utan jag var nog i facket damtränare.
Och det funkar bra?
Det funkade bra, absolut. Det är, som jag säger återigen, det är ringen utanför. Alla författade meningar där. Är du inne i ett lag, då levererar du av kunskap och erfarenhet, så är du ledare, inte man eller kvinna.
Härligt, det är precis så det ska vara. Vi går vidare till nästa låt, och det är en låt med Lale, Bara få vara med själv.
Ja, och den har jag valt lite grann från den här eran där, att ibland så var det ju väldigt, väldigt mycket fokus på mitt kön, och jag kände liksom att nej, jag orkar liksom inte ta massa skit, för att jag har fått den här frågan, hur många gånger känns det att vara kvinnlig tränare? Ja, jag har inte varit något annat än kvinna liksom, så att den här låten är lite grann, jag är mig själv liksom, låt mig få vara den jag är.
Då hoppar vi framåt en liten bit till damlandslaget först och sen så småningom till herrlandslaget. Hur gick det till när du blev tränare, eller kallas det förbundskapten?
Förbundskapten kallas det. Ja, det kom egentligen en förfrågan från förbundet ganska tidigt att man ville att jag skulle starta upp U19-landslaget egentligen. Och U19 är under 19 år för tjejer. Så det fick jag vara med och göra. Och i den då vevan så kände jag att nu var jag redo att bli förbundskapten. Det enda jag kände är att hur kan jag sätta upp den bästa miljön? Och då hade jag som tusan en gammal spelare i Högdalen som... jag frågade om inte hon kunde vara med mig, så att jag och Åsa började och kampera ihop och blev min assisterande. Och då blev det, gick det väldigt, väldigt bra med de här U19, och i samma veva ville man också byta förbundskapten för damlandslaget. För det är ofta så det går till. Liksom. Ja. Förbundskapten har varit ett tag och sen så utvärderar man och så byter man ju. Så då fick vi förfrågan om att ta det svenska damlandslaget med egentligen direkta order. Se till att det här guld, för att vara Finland regerande världsmästare, se till att Sverige nu tar det här guldet.
Och hur gick det då?
Ja, vi fick ju 2 år på oss och vi kämpade och kämpade för att komma över den här liksom, att Finland var den stora då. Det är då jag inser också att man kan inte ha total kontroll på allt, men i alla fall vi försökte verkligen. Inledningsmatchen nere i Schweiz var det här. Förlorade vi mot Norge som vi någon månad innan hade slått med ganska mycket poäng. Vilket gjorde att vi nu då visste att vi skulle ställas inför Finland då i semifinal. Det är ju de, man vill ju inte ha Finland i en semifinal, man vill ju ha dem i en final. En semifinal där vi till och med ligger under med ganska mycket och sen så lyckas och vända den här semifinalen via ett frislag 5-4, och sen så sopade vi bara banan av Schweiz i finalen. Så den går i historieböckerna som bragden i Bern, för det var verkligen en bragd att ligga under med så mycket mot Finland och så vända den och sen så det var ju fantastiskt.
Det var nog ett väldigt härligt minne då.
Ett fantastiskt minne. Och sen efter det på sommaren där, så jag minns det, jag var ute och körde bil och jag vet att man inte ska svara i telefonen när man kör bil, men det gjorde jag. Och efter det hade lyssnat på det här samtalet så var jag tvungen att köra in på närmaste hållplats och fundera, hade jag verkligen hört rätt? Hade Helene då, som var min landslagschef, erbjudit mig att ta över det svenska herrlandslaget och ha ett VM på hemmaplan? Så då kom den frågan där, och då ville man ha ett delat ledarskap också, för då hade ju, var det lite populärt där med fotbollen hade ju det och simningen hade ju det. Så då skulle jag bli en av de 2 förbundskaptenerna.
Vem var den andra där?
Det blev till slut, först så hade jag en dialog med Jocke Nordström som jag hade haft med i AIK, men sen blev det Ulf Alstensson som jag delade den här rollen med.
Hur gick det då, rent resultatmässigt? Vi tar först, hur gick det överhuvudtaget? Kändes det bra och sådär?
Det var fantastiskt. Ja, men det är ju så, det är ju en otrolig ära och en stolthet att få leda ett landslag, oavsett om det är damer eller herrar. Det är ju det finaste du kan göra. Det man ska också vara medveten om, det är att det är mycket åsikter kring hur man leder ett landslag. Det är ju många experter där, det vet man ju själv när man sitter hemma. Ja. Oavsett vilken idrott det är så är man ju alltid
man
proffs när man sitter.
Man är duktig i soffan.
Ja, man är expert där. Så det är klart att det var mycket åsikter, men det jag inte var beredd på, det var att det kom otroligt mycket kritik från eget led när de släppte att vi 2 blev förbundskaptener, och det var jag väl inte riktigt beredd på.
Aha.
Övriga idrotter kände att gud, jättekul, äntligen vågar någon ta det här taget att man sätter en tjej då, för att jag hade ju väldigt mycket meriter.
Ja, är det lite jantelagen tror du? Du ska inte tro att du blir något eller är något?
Det, jag tror att det var många saker. Dels var det säkert det, dels var det att man faktiskt inte tyckte att jag var tillräckligt kunnig att leda herrar. Och det där har jag liksom alltid funderat över, att vänta lite nu. Och för mig var det liksom, vad pratade om? Det handlar väl om att vinna liksom. Det handlar väl inte om jag leder ett damer eller herrar. Men då var det en del som tyckte att jag hade lett herrar lite för lite mot hur länge jag hade varit tränare då. Att det då skulle vara något speciellt med att leda herrar.
Men är det det då?
Nej, men det som jag säger, det finns likheter, det finns skillnad. Jag menar, det är därför man till exempel när man bygger en ledarstab vill ha en blandning av damer och herrar. Det är därför jag nu i arbetslivet sätter upp en arbetsgrupp av både kvinnor och män. Men visst, är det enkönat så blir det klart att det ibland är skillnad. Jag menar, herrarna är ibland mycket enklare att träna, därför att inom lagidrott så är det fortfarande så hierarkiskt uppstyrd. Tränaren högst upp bestämmer. Vad ska de säga? Du springer 5 kilometer
Har killar lättare att acceptera det?
Ja, lättare. Jag tycker ibland att det är bättre om du ska bli en top-notch-tränare. Och så körde jag i Pixbo när jag var sportchef, så ska tränarna både ha tränat damer och herrar, för att vi är olika. Damer till exempel generellt sett, om man säger tjejer, ställer ju alltid frågan varför? Varför ska vi springa 5 kilometer? Och då måste du kunna svara på det. Herrarna gör inte lika ofta det. Nej. Därför att ha tränaren sagt det, så litar de på att då finns det en anledning att vi ska göra det, och så gör vi det. Så sätt är det liksom, det är skärmen med bägge.
Ja,
liksom.
Precis. Resultatmässigt, hur gick ni? Tog ju VM-guld. Det var ju VM-guld både för damer och herrar.
Ja,
var var det någonstans?
Ja, när det var med herrarna så var det ju på hemmaplan i Stockholm. Men vi hade ju våran grupp låg ju och spelade i Helsingborg. Så då spelade man gruppspelet där och sen så tog man semifinal och final upp i Stockholm. Det är ett VM som... Vi kommer ju under gruppen kanske inte riktigt upp i den nivån som vi hade hoppats att vi skulle göra. Det går lite så där knaggligt. Det är fortfarande stora skillnader i mål och det var det absolut. Men vi kände att vi kanske inte riktigt var så starka som vi borde kunna varit innan vi gick in i slutspelet där. Men vi åker ju på Finland i finalen där och ja, vi ligger ju under när det är 8 minuter spelare. Jag tror att vi ligger under med 3-0. Mm. Men sen så är det ju en match som går rafflande. Vi går om vartannat och sen till slut så går ju den finalen till sadden. Och i sadden där då så händer det en grej framför mål där egentligen kanske, kan man ju erkänna nu efteråt då, kanske man inte sa så mycket. Kanske det borde egentligen varit en dubbelutvisning, men en fin spelare drar en våran back Henrik Kvist i håret och då precis där domaren står och då visar han ut, då åker han. Och powerplay var vi grymma i.
Så
precis när Mika Korn, jag kan fortfarande se det framför, lägger klubban åt fel håll, så går passningen åt andra hållet och så är vi världsmästare.
Oh, fullständigt jubel, eller?
Ja, och man, då är man ju väldigt, väldigt ödmjuk inför de här hårfina marginalerna mellan succé och fiasko.
Vi ska fortsätta prata lite gärna om höjdpunkter och även... När det inte har gått så bra, men vi ska spela nästa låt och den betyder mycket för dig, vet jag, för att det är Lars Winnerbäck.
Ja.
Och den heter så mycket som Kom ihåg mig.
Ja, och det är ju så det innebär, det är som att man träffar ju så otroligt mycket människor och livet. Det här handlar ju om egentligen det till minne av en spelare som tragiskt gick bort här för nu 1,5 år sedan. Han gick ju bort när herrarna gjorde ett konditionstest
i Pixbo
och vad heter det, Harrison, och det står ju nummer 55 på våra tröjor, och det är då man inser ibland hur skört livet är, och en otrolig spelare som kom till oss, som alltid var den här spelaren som gav hjärnet, som alltid frälste alla, som en otrolig spelare. Och
så mycket fint som du har sagt, som Mikael Harrison,
precis. Och det är liksom för mig, han betydde mycket och betyder fortfarande. Jag tycker att jag vill alltid försöka hedra honom genom att, och den här låten spelade man på begravningen, jag tycker den säger mycket.
Kom ihåg mig med Lasse Winnerbäck.
När du står ensam kvar på tå och ytan inte går att nå, när du träffar botten, kom ihåg mig då. När du tagit första bästa tåg och ger vad som helst för en dialog, när du står sist i kön, kom ihåg mig då. När vintern gömmer dina spår så att du inte...
Ja, det är en fantastisk låt, och har man speciellt har ett speciellt minne då, i det fallet Mikael Harrison, så texten säger ju väldigt mycket.
Mm, det är så otrolig kraft och värme och gemenskap med idrotten också.
Det... Ja, så är det. Idrotten är fenomenal.
Mm.
Höjdpunkterna då med landslagen, det var såklart VM-guldet med herrarna, måste ju vara stort. Och det som du berättade om U19 är grymt också.
Ja, och damlandslaget, man får ju ofta den frågan, vilket guld är det liksom? Är det något som är mer värt det än det andra? Är det något som du tycker är... Och för mig personligen så kan jag inte säga att det ena är bättre än det andra. Utan när man står där, det är ju liksom en resa man gör med ett lag. Så att det är ju så otroligt stort liksom. Det...
Men Sverige är ju så fantastiskt bra i innebandy fortfarande.
Oh,
det är ju Finland, Sverige, Schweiz, Tjeckien.
Tjeckien på väg, precis. Absolut.
Så vinner man inte så är det nästan lite som ett misslyckande.
Ja, då är det ett stort fiasko. Det ska jag också ha med mig på mitt CV naturligtvis. För det har jag ju, fiaskot i Singapore som kom efter det där VM-guldet med damerna. När man inte egentligen. Man förväntade sig ingenting annat än att Sverige skulle försvara sitt VM-guld. Men nu gjorde vi inte det. Utan vi åkte ut i semifinal istället mot Finland. Och klart jag har ansakat mig jättemycket efter det. Kanske jag inte... Vi fick inte riktigt ihop laget med starka formationer. Finland var faktiskt bättre. Vi gjorde några misstag som man inte kan göra i VM just i den matchen. Men samtidigt så lärde jag mig så otroligt mycket så jag skulle inte vilja ha det ogjort. Framförallt så möttes jag av min pappa som jag berättade inledningsvis att han betytt mycket för mig. Han mötte mig innan jag skulle in i presskonferensrummet. Han såg väl hur hans dotter såg väldigt arg ut men då spände han bara ögonen i mig och så sa han så här: du Kristina, ger man sig in i leken så får man leken tåla, annars tycker jag du ska sluta. Och det kan man ju tycka låter hårt, men han menar ju på liksom att man både vinner och förlorar, man står stark utifrån det.
Jag vill ändå inte släppa riktigt det här med kvinnligt manligt. Nej. Eftersom jag vet att det är stort. Det ska inte vara stort, men det är stort ändå. Mm. Och att du har varit en föregångare, en barriärbrytare. Mm. Och så tycker du att media och pressen har slått upp det för stort? För att man, ofta är det ju som så att media de vill hänga upp någonting på alla artiklar eller varje inslag.
Utifrån medias synpunkt så förstår jag ju att de har gjort det. För att det är ju unikt. Jag menar, det är fortfarande tråkigt att det fortfarande inte är någon mer som har kommit fram. Men om du frågar mig utifrån ledarskapsperspektivet, ja, så tycker jag att man har blåst upp. För det handlar ju om ledarskap. För mig så finns det inte manligt eller kvinnligt ledarskap. För mig handlar det om personligt ledarskap. Så jag hade så svårt, liksom, jag har inte aldrig ens reflekterat över det. Det är klart att jag har fattat att jag är tjej, men för mig handlar det om att ta det här laget oavsett om de är damer eller herrar, tjejer eller killar till en väg mot att vinna.
Men du är första kvinnan som har lett ett herrlandslag på en av några stora lagsporter.
Ja.
Och du är första sportchef också.
Ja, jag tror det. Vi har inte gjort någon undersökning där, men jag kan tänka mig att det finns nog inte många kvinnliga sportchefer. Det var ju Pixbo. Det var också tog både damerna och herrarna just av den anledningen att jag orkade egentligen inte hålla på och tjafsa om att herrarna skulle ha mer resurser än vad damerna skulle ha, utan då tyckte jag att Kallevi då som var Pessi som var tänkt som sportchef på Härsen, det var bättre att han satte sig i styrelsen och så kunde jag ta ansvar, få betalt som sportchef och ta både damerna och herrarna. Och då jag visste ju allt, jag kunde ju hela både dam- och herrsidan också.
Det var många år som du var sportchef i
Pixbo. Det var i 8 år som jag var det och får jobba med också att lyfta jämställdheten till där man är idag, där man faktiskt är en jämställd förening när det kommer både till damer och herrar. Det enda som fortfarande inte är jämställd är ju våra ersättningar då, men och det är något som vi måste jobba med.
Hur har de åren varit i Pixbo?
Det är ju fantastiskt att få jobba i en förening så nära verksamheten med alla dessa människor. Det är liksom, jag har ju fått leva livet med min idrott, min passion. Liksom, så att jag har nog aldrig gått till jobbet och känt att det har varit tråkigt, utan det händer ju så otroligt mycket.
Mm.
Men det har också varit ett 24/7 jobb. Du kan liksom inte släppa det bara, utan du jobbar och du jobbar mycket.
Så är det.
Och det är mycket känslor.
Ja, det förstår jag. Men det har ju gått bra för Pixbo.
Det har gått bra, absolut. Jag är
stolt. SM-guld.
Absolut. Till sist fick vi SM-guldet även på damsidan där,
ja,
2016.
Det var stort.
Oh, jättestort.
Absolut. Nej, det är en underbar förening och är det fortfarande. Så att det är härligt. Vi tar nästa låt. Nu ska vi se vilken låt det är. Och det är Can't Stop the Feeling med Justin Timberlake.
Ja, det är nog bara till... Ja, musik, det är alla bra låter med lite feeling då, gillar jag. I got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Jag glömde fråga dig, vilket är det absoluta bästa, största minnet ifrån innebandyn och din landslags
uppdrag och så.
Ja, och då är det kanske inte landslagen, utan jag har ju två SM-guld på ungdomssidan för flickor 18. De två åren när jag och vår huvudsponsor Hans Wallenstam och Gunnar Adolfsson egentligen spelade skjortan av Iksu i det här fallet, tyckte vi naturligtvis. Vi vann de två gulden. De är unga och får jobba med unga människor. Det var fantastiskt rolig resa vi gjorde. Mm. Så de står, ja, högt, men det är svårt att jämföra. Alla har ju sin resa, men de är roliga.
Är du en ledare? Mm. Har varit ledare i många år. Vad har du för ledarfilosofier, kan man säga så?
Ja, men det kan man nog säga, för det spelar ingen roll egentligen vad det gör lätt, utan högst upp på min ledarfilosofi är att jag vill att människor ska känna att de bidrar och att de utvecklas. Det är liksom huvudpunkten i min ledarfilosofi. Få människor att känna att de bidrar till det vi håller på med och att de ska känna att de utvecklas. Och det spelar egentligen ingen roll vilket uppdrag jag har. Jag gillar ju uppdrag naturligtvis som är tydligare, där man kan mätas mot ett mål. Mm. Det gillar jag ju, så därför har jag ju tyckt det var väldigt roligt att vara på landslagsnivå och på yttersta elitnivå, för att du mäts ju på vinner du eller förlorar du. Mm.
Är det bra på att se människor i laget? För att det finns ju olika typer, en del märks och syns jättemycket och en del kanske inte syns så mycket.
Ja, jag tror att jag har utvecklat den under alla de här åren, så det skulle jag säga att det är någon styrka som jag har, att försöka lära känna människor så fort som möjligt för att se vad jag kan utveckla eller vilka som passar ihop med vilka och vad gruppen behöver och varför en grupp ter sig lite grann som den faktiskt gör. Man kan ju se mönster.
Ja. Är du bra på att ta ut och försvara en laguttagning?
Ja, det måste man vara.
Ja. Men då blir det ju ofta lite gnäll och gny, och varför inte jag med? Och konflikter, är du konflikträdd?
Nej, noll konflikträdd är jag. Och jag tycker att man ska vara rak och tydlig. Ibland kanske lite för rak och tydlig, och det har jag väl fått jobba med för en del. Kanske man kanske inte ska vara riktigt så rak, men däremot så har jag med mig från när jag spelade själv att det värsta jag visste var när man inte fick en förklaring till varför man inte fick spela eller varför man inte får en viss roll eller så att det försöka vara så tydlig som möjligt och utvärdera egentligen.
Du föreläser ju en hel del nu, och då är det ju viktigt, då är det de här sakerna du föreläser om bland annat då.
Ja, hur vikten av att kunna se människor och utveckla dem och hur man får ihop ett lag och hur gruppen ter sig liksom, så fort det kanske kommer in en ny och vad man kan tänka på.
Ja.
Så det är egna erfarenheter egentligen under alla dessa år att få träna och få vara med människor.
Efter många år i Pixbo då som sportchef så slutade du för något år sedan eller så?
Ja, det är nu till jul är det ju 2 år sedan ifall jag fortsatte halvtid. Då kom ju förfrågan från våran huvudsponsor, från Wallenstam, från fastighetsbolaget. Kan du tänka dig att komma in här och ta en chef för kontorsservice? Och jag hade inte funderat så mycket innan. Jag hade i och för sig varit där inne och föreläst lite grann. Hans har varit väldigt duktig på att kasta ut mig på olika avdelningar där jag föreläste om lite ledarskap eller gjorde lite roliga kickoffer och sådär. Men just då så kände jag att skulle jag göra det någon gång så kanske det var dags här nu också. Och det, jag tror att också det är viktigt att jag hade varit i Pixbo sedan jag var 17 år gammal. Och någonstans också tror jag att det är viktigt att reflektera. Jag kunde det här på mina 5 fingrar. Det kanske var dags att någon annan kom in och såg Pixbo Wallenstam i lite andra ögon än vad jag hade gjort. Jag har ju varit med under så lång tid och fått vara med och byggt upp det. Men man kanske också måste reflektera att nu kanske det är dags också för mig att utvecklas och göra någonting annat också för någon annan att komma in och se det på kanske något annat sätt.
Men även i ditt nya jobb så bygger du ju lag.
Absolut, det är ju en kundservice jag jobbar på och får vara med och bygga upp den. Och med nya människor som har kommit in, fått in lite idrottsmänniskor som jag gillar.
Ja.
Från att ta in lite, så att vi är både tjejer och killar, från att kanske varit många tjejer förut, att få den mixen. Så det är jättebra. Kul jobb. Och egentligen,
så du trivs bra?
Jag trivs jättebra. Ibland så brukar jag liksom säga till mig själv att det här är inte någon skillnad egentligen. Det är människor som ska föra mot ett bestämt mål. Men det är klart att de skrattar väl gott när jag kommer in på första avdelningsmötet och frågar vad är det vi kan vinna här? Finns det någon, liksom, någon pris vi kan ta?
Ja.
Så du ska försöka hitta det.
Vi har ju pratat mycket nu om innebandy och om dig och så, men du har väl andra intressen också?
Ja, och det är då när du säger den frågan jag får sitta här och le. För under alla dessa år så har jag ju varit så insnöad, skulle nog en del säga att jag har varit. Jag själv känner att jag har fått verkligen leva hela mitt liv. Så att jag har ju inte så många andra hobbys. Så att jag får nog säga att det är nu verkligen att få tid att vara med mina barn, liksom med min familj, att få vara delaktig med dem i sin idrott.
Gamla är dina barn då?
Ida är 9 och William är 14, så nu tränar jag dem. William då i Partille, och han håller på med golf också, och Ida, hon håller ju på precis som jag, testar alla möjliga idrotter för att se vilken hon kommer fastna för. Så det är mycket ridning där och lite innebandy och allt möjligt.
Trivs du gott i Partille kommun?
Jag skulle säga att jag måste hylla Partille kommun, för jag trivs jättebra. Alltså allt ifrån att fått vara med och vara uppvuxen i Läxby KÖG, för det blev ju KÖG sen senare, till att faktiskt då få bo uppe i Öjersjö, närheten till natur, bra skolor. Nej, jag är jättenöjd med det och kan inte se mig att jag skulle vilja bo någon annanstans än i Partille.
Vad härligt, det var väl en bra avslutning.
Visst var det.
Och vi får tacka dig jättemycket för att du kom hit, Kristina. Och jag säger så här, det här var ytterligare ett program i serien Mitt Partille. Och ni har alltså hört Kristina Landgren Karestam berätta om sig själv och om innebandy och om mycket annat. Och jag som intervjuade heter Leif Lundvall. Och kom ihåg, programmen finns att lyssna på även i efterhand. Det här kommer att sändas en lördag 9 med repris påkommande lördag och 9 också. Men de ligger också på Partille kommuns hemsida. Så det är bara att söka på Mitt Partille. Och vi avslutar här med en sista låt, We Are The Champions med Queen, så den får tona ut. Tack ska du ha, Kristina. Ja,
tack så jättemycket för att vi kom hit. Time after time I've done my sentence but committed no crime and bad mistakes.